Podplay. Mitt bland Andernas snöklädda bergsväggar och spetsiga toppar ligger resterna av ett flygplan utspridda över snön. Dess vitmålade vrakdelar smälter nästan ihop med landskapet. Men tittar man noga ser man hur metallen glänser svagt. Här, på 3570 meters höjd, sjunker temperaturen till minus 35 grader på natten. Syrehalten är hälften så hög som vid havsnivå, och i vanliga fall kan inget liv överleva här. Men bland vrakets rester rör sig skuggor. Magra gestalter klädda i lager av trasiga och missmatchade kläder. Människor som redan gjort det omöjliga och överlevt en brutal flygkrasch. Men för att klara sig här, på en av jordens mest skoningslösa platser, har de tvingats göra ett val. Ett val som utmanar allt de tror på och som kommer att förfölja dem resten av livet. Du lyssnar på Kod Katastrof med mig, Tind Soneby, om flygolyckan i Anderna. Om rugbylaget som störtade in i ett berg och de fruktansvärda saker de var tvungna att göra för att överleva.
Vi vill varna för att dagens avsnitt innehåller scener och beskrivningar om döda kroppar som kan vara obehagliga.
Uruguays huvudstad Montevideo ligger vid floden Rio de la Platas södra strand, där Atlanten möter Sydamerikas fastland. Här sveper vindarna in över gröna parker och långa sandstränder kantade av palmer. Det är oktober 1972, sommar på södra halvklotet, och för 22-åriga Nando Parado känns livet oändligt. Som så många andra i början av 70-talet har han långa polisonger och en avslappnad stil. Han lever för stunden, kör sin lilla Renault längs strandvägarna, hjälper sin pappa i järnhandeln och raggar tjejer tillsammans med sin bästa vän Panchito. De två kompisarna spelar rugby i Old Christians Club, ett av Uruguays bästa rugbylag. Det grundades i början av 1950-talet när irländska munkar kom till Montevideo för att starta den katolska skolan Stella Maris. Och de tog med sig sin favoritsport till det nya landet. För munkarna var det mer än bara sport. Det var en moralisk disciplin som lärde ut ödmjukhet, uthållighet och hängivenhet för andra. De flesta spelarna i Old Christians har känt varandra sedan skoltiden på Stella Maris. De har vuxit upp som lagkamrater och rugby har blivit en stor del av deras identitet. För dem är laget som en familj av bröder, och nu ska de iväg på ett äventyr tillsammans. Lagets kapten Marcelo Perez har anordnat en vänskapsmatch mot en av Chiles mest framgångsrika rugbyklubbar och organiserat en resa till huvudstaden Santiago. Han har chartrat ett militärflygplan av modellen Fairchild FH-227D som nu, den 12 oktober 1972, fylls med laget, deras vänner och familjer. Totalt blir de 40 passagerare och 5 besättningsmedlemmar. Nando får skjuts till flygplatsen av sin pappa. I bilen sitter också hans mamma och syster som ska följa med på flyget. Vid flygplatsen kramar familjen om varandra innan Nando, hans syster och mamma kliver ombord på planet. Några av dem har just sagt farväl för sista gången. Thank you. Resan ska ta 3,5 timme. Från Montevideo på Sydamerikas östkust, över Argentina och bergskedjan Anderna till Santiago på västkusten. I kabinen är förväntningarna höga och stämningen på topp. Men när de närmar sig Anderna tätnar molnen och snön börjar falla. Piloterna tvingas göra ett oplanerat stopp i Mendoza, en argentinsk stad vid foten av bergskedjan. Tanken är att de bara ska vänta ut ovädret några timmar, men snön ger inte med sig. Istället blir de tvungna att tillbringa natten i staden. Vid lunchtid nästa dag är vädret fortfarande instabilt. Mitt på dagen är också den farligaste tiden att flyga över bergen. Varm luft stiger från sluttningarna och kolliderar med den kalla snöluften, vilket skapar turbulens och livsfarliga luftströmmar. Men det finns ytterligare en komplikation. Planet som laget har chartrat är militärt. Enligt argentinsk lagstiftning får utländska militärflygplan inte stanna längre än ett dygn på argentinsk mark. Piloterna står därför inför ett val. Våga sig över de farliga bergen eller återvända till Montevideo och avbryta hela resan. På flygplatsen växer frustrationen hos Nando och de andra passagerarna. De vill till Chile och de har redan förlorat en hel dag. Någon säger till piloterna: vi hyrde er för att ta oss till Chile och det är det vi vill att ni gör. Till slut fattar piloterna beslutet. De flyger vidare mot Santiago. Klockan 2:18 på eftermiddagen den 13 oktober 1972 lyfter planet från Mendoza. De unga männen i laget jublar. Ingen av dem vet att om bara några timmar kommer de ställas inför en av historiens mest brutala överlevnadsprövningar. 22-årige Nando sitter vid fönstret och tittar ut. Nedanför honom glider det snötäckta landskapet förbi. Bergstopparna skär sig upp ur det vita som vassa blad. För många ombord är det första gången de ser snö och de vet bara vad de lärt sig i skolan om platsen under dem. Att Anderna är världens längsta bergskedja och att bara Himalaya ligger högre. När Nando blickar ut över de snöklädda topparna ser han en tunn dimma forma sig. Plötsligt känner Nando en hand på axeln. Det är bästa vännen Panchito som sitter bredvid honom. Byt plats med mig, jag vill se bergen, säger han. Nando nickar och reser sig. Samtidigt ropar någon längre bak. Han vänder sig om precis i tid för att fånga en rugbyboll, slänger den vidare framåt i kabinen och sätter sig på sin nya plats. Runt omkring skrattar killarna. Några rör sig mellan sätena medan andra spelar kort med besättningen. När bollen börjar studsa omkring i kabinen försöker personalen få killarna att lugna ner sig, men lyckas inte särskilt väl. Planet är fyllt med unga rugbyspelare som längtat efter den här resan i månader. Hittills är de lyckligt ovetande om vad som snart ska hända och ingen vill sitta still. Men i cockpit begås ett ödesdigert misstag. Eftersom planet är tungt lastat och har begränsad flyghöjd har piloterna planerat en längre rutt. Först söderut genom ett lägre pass där bergen är lättare att ta sig över för att sen svänga norrut mot Chile. Efter ungefär en timme i luften bedömer den oerfarna andra piloten sin position fel. Troligen på grund av det tjocka molntäcket eller felberäknad motvind. Han svänger norrut för tidigt och styr planet djupare in i Anderna. Omedveten om sitt misstag börjar han och kollegan snart sjunka för landning utan att veta att de fortfarande befinner sig mitt över bergskedjan. Personalen har räknat med turbulens vid landning och säger till killarna i laget att spänna fast sina säkerhetsbälten. Men ingen ombord hade någonsin kunnat förutse hur turbulent det skulle bli. Plötsligt lutar planet åt sidan. Fyra hårda slag slår genom kabinen när planets kropp studsar i luftfickorna. Några killar jublar som på en berg- och dalbana. Andra sjunger att planet dansar konga. Men inte Nando. Han lutar sig framåt och ger sin mamma och syster ett lugnande leende. Han vill säga att allt är okej. Men innan han hinner öppna munnen faller planet flera hundra meter. Panchito knuffar honom i sidan och pekar ut genom fönstret. Genom dimman ser Nando något som får blodet att frysa till is. En massiv stenvägg, bara några meter från vingspetsen. Alldeles för nära. Motorerna skriker och planet skakar våldsamt medan piloterna desperat försöker få det att klättra. Men det är förgäves. Plötsligt kommer en kraftig skakning följd av skriket av metall som mal sönder. Ovanför Nando öppnar sig taket. Iskall luft slår honom i ansiktet. Han ser himlen. Allt sker på ett hjärtslag. Sen slits han loss från sätet, kastas framåt och allt blir svart. Planet krossas mot bergsryggen. Vingarna slits av. Den vänstra propellen skär genom flygkroppen som en kniv. Stjärten bryts av där Nando sitter. Flygkroppen börjar kana ner för berget, som en kälke ner för en backe. När den stannar slungas stolarna framåt, slits loss från fästena och krossar passagerare under sig. Och det här är bara början. Döda människor ligger utspridda i den söndertrasade kabinen. I snön utanför ligger fler kroppar, flygplansdelar och resväskor utspridda över det vita landskapet. Den bakre delen av planet är kvar någonstans längre upp på berget där de kraschade. Och det som finns kvar av den sargade flygplanskroppen är nu lagets enda skydd mot den bitande kylan som omger dem. Nando ligger medvetslös och de andra tror att han är död. Först 3 dagar efter kraschen känner han något kallt på läpparna som sipprar ner i halsen och bränner till. När han öppnar ögonen ser han sina kamraters ansikten framför sig. En av dem håller en klump snö och pressar den mot hans mun. De berättar att planet kraschat. Att Nandos mamma och hans bästa vän Panchito inte överlevt. 12 personer dog i kraschen och ytterligare 5 under de första 24 timmarna. Av de 45 som bordade planet är bara 28 fortfarande vid liv. Hans syster har klarat sig men är illa skadad. Två av Nandos lagkompisar är läkarstudenter och har tagit hand om de skadade. De har lindat brutna ben med klädremsor och använt snö för att kyla skadorna. De berättar att de hittat piloten fastklämd i cockpit och att han, innan han dog, berättade att de befann sig vid Andernas västliga gräns. För att skydda sig mot den iskalla vinden har de överlevande byggt en vägg av resväskor där flygplanskroppen är trasig och öppen. Väggen är tätad med snö så gott det går och man har gjort filtar av tyget från stolsätena. De döda är utlagda i snön utanför. Trots det är kylan brutal. När natten kommer klumpar överlevarna ihop sig så tätt de kan för att dela kroppsvärme. Någon varnar Nando att inte somna. Gör han det kanske han inte vaknar igen. Temperaturen sjunker till minus 35 grader. Varje andetag känns som att andas glasskärvor. Folk skriker och gråter i mörkret. Nando räknar sekunderna tills solen går upp igen. Till frukost får de varsin liten bit choklad och en klunk vin som lagkaptenen Marcelo delar ut. Mycket mer finns inte. Runt omkring finns bara snö och is. Inget levande de kan äta. Det lilla de har måste räcka så länge som möjligt. Den fjärde dagen flyger ett plan över kraschplatsen. Nando och de andra är säkra på att de nu snart kommer att bli räddade. Men miljön jobbar emot dem. Den vita flygkroppen de bor i försvinner nämligen helt mot snön när den ses ovanifrån. Trots att piloterna i planet är rakt över rugbylaget ser de alltså ingenting ovanligt och planet flyger vidare. Hoppet minskar. De är fortfarande säkra på att hjälp är på väg, men dagarna går och ingen räddning kommer. Och med tiden blir problemen större än ängslan och väntan. För snart blir svält en brutal verklighet. Nando har inte ätit på flera dagar. Det sista han åt var en chokladtäckt jordnöt som han fick att räcka i 3 dagar. Nu försöker de äta tandkräm, bitar av skor, läderstycken från resväskor och bälten, men inget ger dem energi. Läget är helt desperat och det ska bara bli värre. Dag 8 dör Nandos syster av sina skador. Hon blir nu en av många som begravs ute i snön. För Nando är det som att hjärnan stängt av känslorna. Han kan inte gråta och känner ingen sorg, men beslutsamheten växer inom honom. Han måste ta sig hem till sin pappa, till vad som finns kvar av hans familj. Nu börjar en tanke gro hos Nando. Det finns protein där ute i snön. Protein som kan hjälpa dem att ta sig hem. Men den är bunden till ett fruktansvärt beslut. Den finns i deras döda vänner och familjemedlemmars kroppar. Han är inte ensam om tanken, men ingen vågar säga det högt. När de varit strandsatta i mer än en vecka vände sig Nando till sin vän Carlitos och berättade vad som rört sig i hans huvud. Att han är redo att äta kropparna utanför. Carlitos har tänkt samma sak. Men det här är inte ett beslut man fattar i en handvändning. De diskuterar det i flera dagar innan de och resten av överlevarna samlas i flygkroppen för ett möte. I mörkret skär rösterna genom luften. Allvaret är påtagligt. Någon säger det uppenbara. De kommer att dö om de inte äter. Samtidigt finns oron för att Gud inte skulle förlåta dem, kombinerat med skam och skuld inför tanken på att äta av sina egna vänner. Diskussionen fortsätter hela eftermiddagen. Flera protesterar och säger att de inte tänker äta, men ingen försöker övertala de andra att överge idén. I den tunga tystnaden som uppstår när de pratat klart inser alla att de har nått en överenskommelse. De som ska göra det otänkbara, att skära upp sina vänner, reser sig och går ut ur flygkroppen. När de kommer tillbaka bär de små köttbitar i händerna. Nando får en bit. Den är gråvit, iskall och hård som trä. Han påminner sig själv. Det här är inte en människa längre. Det är bara kött. Ändå tvekar han. Han undviker de andras blickar och i ögonvrån ser han hur kamraterna också sitter med köttet i händerna och samlar mod. Till slut finner han styrkan och stoppar biten i munnen. Den smakar ingenting. Han tuggar några gånger och tvingar sig själv att svälja. Köttet stillar inte hans hunger, men det lugnar hans sinne. Han vet att proteinet kommer göra honom starkare och bromsa svälten. Dessutom måste han återfå sina krafter om han ska ha en chans att ta sig hem till sin pappa. Nu känner han ett svagt flimmer av hopp. Men så kommer dag 11. En av lagmedlemmarna, Roy Harley, har hittat en liten skadad radioapparat bland vrakdelarna. Genom att bygga en antenn av kablar från planet får han den att fungera igen. Varje morgon går han ut med lagkaptenen Marcelo för att fånga signaler. Men mottagningen är dålig. Hittills har de mest hört fotbollsresultat och väderrapporter. Den här morgonen, dag 11, knakar radion statiskt som vanligt. Roy håller på att stänga av när en röst plötsligt bryter genom bruset. Det är en nyhetssändning som slår sönder det lilla hopp de haft kvar totalt. De chilenska myndigheterna har avbrutit sökandet efter planet. Det är helt enkelt för farligt och alla ombord antas dessutom vara döda. Men det är de inte. 27 personer lever fortfarande. 27 personer som nu inser att ingen räddning är på väg. Efter nyhetsrapporteringen börjar även de som tidigare vägrat nu äta av köttet. De återfår lite energi, men varje tugga påminner dem om deras verklighet. Att de måste äta vänner och familjemedlemmar för att överleva. Den 29 oktober har de varit strandsatta på berget i 2,5 veckor. Det är natt och alla har krupit ihop i flygplanskroppen. Utanför viner vinden som vanligt, men plötsligt hörs något annat. Ett ljud utanför, nästan som galopperande hästar. Innan någon hinner reagera exploderar snön in i flygkroppen. De har träffats av en lavin. På bara några sekunder ligger alla begravda under snön. Alla utom radiooperatören Roy Harley. Han stod upp när lavinen slog till och börjar nu febrilt gräva med sina frusna händer efter sina vänner. En efter en hittar han dem, och de han lyckats gräva fram hjälper honom att hitta fler av sina lagkamrater. 8 av dem klarar inte lavinen. Bland dem är lagkaptenen Marcelo, som lett gruppen sedan kraschen. De har nu gått från 27 överlevare till 19. Ytan inne i flygkroppen, som redan innan var liten, har nu pressats ihop ytterligare av snön. Nu är den så liten att 4 personer knappt skulle få plats. Och nu ska nästan 5 gånger så många söka skydd där inne. De sitter hopkurade, stilla och tysta. Långsamt känner de hur syret börjar ta slut. Ingen vet hur länge luften kommer räcka. Och nu stormar det dessutom utanför. De första 3 dagarna begravda i snön vägrar de dessutom att äta. Eftersom de inte kan gå ut hade de nämligen behövt äta de vänner som nyss dött och ligger bredvid dem i planet. Den tidigare anonymiteten är borta. Men snart inser de att det inte finns något annat val. Bitarna de skär ut är inte längre stela och frusna, utan mjuka och täckta av blod. Lukten sprider sig i det trånga utrymmet. Varje tugga är en kamp att få ner. I 10 dagar sitter de fast bredvid sina döda, uppskurna vänner. När stormen äntligen lägger sig börjar de gräva sig fram mot cockpit med en metallbit. De slår sönder glaset och kryper ut. Utanför väntar en vacker solig dag. Men de vet att fler laviner kan komma när som helst. Situationen har blivit helt ohållbar. Och nu är det dags att ge sig av. Nando och några andra vandrar iväg för att hitta hjälp. Och de behöver inte gå långt innan de gör ett uppmuntrande fynd. Nämligen planets stjärt som ju slogs av i kraschen. Där hittar de ett batteri och resväskor med godis. Expeditionen avbryts och de återvänder till de andra. Tanken är att använda batteriet för att få igång planets radio och på så sätt få kontakt med omvärlden. Under 8 dagar försöker de få radion att fungera, men det går inte. Tekniken är för komplicerad och skadorna för stora. Och medan de försöker förlorar fler människor livet. Döden ligger som en hinna överallt vid planet. Vänner blir mat. Hopp förvandlas till förtvivlan. Varje dag som går minskar deras chanser att överleva. De är nu bara 16 kvar av de ursprungliga 45. Nando ser framför sig hur de kommer sitta där och äta varandra tills bara en ensam person återstår. Sen kommer vintern på riktigt och även den sista kommer att dö. Han vägrar vänta tills den sista kroppen försvinner. De måste hitta hjälp och de måste hitta den nu. Nando, läkarstudenten Roberto och deras vän Tintin bestämmer sig. De ska vandra västerut mot Chile. Den 12 december 1972, 61 dagar efter att de kraschade på berget, är de redo. De tre vännerna har klätt sig så tjockt de kan. Lager på lager av jeans, tröjor och strumpor. Med sig har de en sovsäck sydd av isolering från planets väggar och cirka 2,5 kilo människokött. De har beräknat att klättringen upp för berget ska ta 14 timmar, men det tar 3 dagar. Nando är den första som når toppen. Glädjen över att ha tagit sig upp blir kortvarig. Han ser inga gröna dalar, ingen räddning nere vid bergets fot. Bara fler toppar så långt ögat når. Långt bort i fjärran ser de dock berg utan snöklädda toppar. Det blir deras nya mål. Tintin vänder tillbaka till planet och de andra. Han är utmattad och nu när färden blivit längre måste de se till att maten räcker. Nando och Roberto fortsätter ensamma. Under 7 dagar vandrar de framåt. De håller på att dö av utmattning och tar ett steg i taget. Kroppen skriker att de ska stanna, vila och ge upp. Men efter en vecka försvinner snön. De börjar gå på stenar och kommer ner i en dal. Dagen efter når de en flod som de börjar följa. Ytterligare 3 dagar senare, alltså 10 dagar efter att de lämnat de andra vid planet, vandrar de längs floden när Nando plötsligt ser något på andra sidan. En man. Och mannen ser dem. De har hittat civilisationen igen. De är räddade. Nando och Roberto får följa med mannen hem där de äntligen får riktig mat. Snart anländer chilensk militär och Nando och Roberto förs ombord på helikoptrar. Målet med resan är självklart. De ska hitta flygplanskroppen och rädda sina vänner. Det är inte lätt, men till slut ser de planet. Utmärglade människor kryper ut, vinkar och hoppar. 72 dagar efter att de störtade är de äntligen räddade. Överlevarna förs till sjukhus i Santiago medan familjerna i Uruguay väntar på att få höra vilka som överlevt. Men redan på sjukhuset börjar folk undra, hur kan de ha överlevt så länge? Väl hemma i Uruguay håller de överlevande en presskonferens. De vill berätta sanningen om hur de klarade sig i Anderna. Journalister från hela världen är på plats när de förklarar vad de behövde göra för att inte svälta ihjäl. Och de flesta verkar acceptera vad de gjort. Kyrkan förlåter dem och anhöriga förstår. Många tycks inse att de skulle gjort samma sak. Nu kan överlevarna äntligen andas ut. Men hemkomsten är bara början på en annan resa. De 16 som klarat sig bär på en tyngd som är omöjlig för många att förstå. Flera av dem kämpar med skuld över vad de tvingades göra. Med åren har de fått lära sig att leva med sitt val och ser nu på det med tacksamhet och respekt för sina vänner. Varje år den 22 december, dagen då de räddades från bergstoppen, möts de överlevande för att hedra de 29 som aldrig kom hem. Tillsammans delar de minnen, stöttar varandra och visar att livet, trots allt, går vidare. Men aldrig kommer de glömma de som blev kvar. De som aldrig fick komma ner från Anderna igen. Du har lyssnat på Kodkatastrof om flygolyckan i Anderna med mig, Tin Soneby. Manuset skrevs av Caroline Mattiasen. Producent är Oliver Bergman, redaktör Alex Häger och produktionskoordinator Victoria Rinkos. Inspelningen gjordes på Decibel Audio Post. Kodkatastrof produceras av Podplay.
Podplay, en del av Power Me.